Det kristna hoppet i mötet med sjukdom är temat. Jag tror vi får en bild på det också. Det är ett ämne som man närmar sig med ödmjukhet. Därför att sjukdom och lidande är ju någonting som vi alla drabbas av på olika sätt. Och så kan man inte undgå att tänka på all den lidande som vi ser i vår värld idag. Med krig, med våld, med lidande, med hat, konflikter. Och finns det något språk för det, att hitta rätt i det? Det är det jag tänkte stanna inför idag. Och jag vill läsa en text ifrån Klagovisorna. Det är inte så ofta vi predikar utifrån den. Och texten är från det tredje kapitlet i Klagovisorna. Ta nästa bild. Tanken på min nöd och hemlöshet är malört och gift. Den lämnar mig inte och jag är betryckt. Detta går mig till sinnes, därför våndas jag. Men Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny, stor är din trofasthet. Min andel är Herren, det vet jag. Därför hoppas jag på honom. Herren är god mot den som kommer till honom, mot den som sätter sin lit till honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren. Så be jag, Herre, om att du ska leda oss rätt in i ditt ord och öppna våra hjärtan och våra sinnen att vi kan förstå det, ta till oss det, hämta tröst och kraft i det. Tack att du är här mitt ibland oss och att du mättar oss med din nåd. Amen. Jag var 16 år när en av mina närmaste kompisar, Leif, som också var kusin till mig, fick besked om att han hade cancer. Vi var lika gamla och vi fiskade faktiskt på samma fiskebåt vid den tiden. Jag var fiskare då efter skolan och då fick man börja när man hade gått ut sjuan i skolan. Så vi var fiskare på samma båt. Våra pappor var bröder och de hade en fiskebåt tillsammans med ytterligare en bror. Och jag minns hur tufft det var, det där beskedet som Leif fick, att han hade cancer. Och jag minns förstämningen bland mina föräldrar, hans föräldrar och hela ön som liksom lamslogs på något sätt av det här beskedet. Vi tillhörde alla missionsförsamlingen på Donse där vi hade växt upp. Ja, vi hade blivit burna dit innan vi kunde gå till församlingen. Man amputerade ett av Leifs ben för att förhindra cancern från att sprida sig. Leif fick en protes och klarade av att vara ute i Nordsjön med ett ben och arbeta i hårt väder. Och jag minns hur han kämpade, stod i. Men så kom cancern tillbaka och oddsen dåliga att han skulle klara sig. Han blev snabbt sämre och blev inlagd på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. En annan kompis och jag besökte Leif och jag glömmer aldrig den stunden. Leif, som då var svag och vi förstod att han inte hade långt kvar, han viskade till oss: läs för mig. Och jag hade utav någon anledning, 17 år som jag var då, en sångbok med mig. Tänkte på det efteråt, att gick man omkring med en sångbok i innerfickan. Men det gjorde jag. Jag hade en sångbok med mig. Och jag slog upp den på måfå. Och mina ögon hamnade på sången 372 i sångboken. Jag har en vän som älskar mig så högt att han lät offra sig. I korsets död på Golgata, mitt hjärta sjung halleluja. Vad gör det då om jag är arm och svag och stundom tung min vandringsdag? Så länge Jesus är min vän, jag lycklig är och sjunger än. Och jag läste alla verserna för Leif. Och det var en helig stund på något sätt. Och så gick vi ut. Och sen kom hans pappa in, Torsten, min farbror. Och han berättade sen att Leif liksom vaknade till efter det där. Och han säger till sin pappa, nu var Jesus hos mig. Jesus var här i rummet. Och sen dog Leif, 17 år gammal. Jag drömmer ofta om Leif. Och jag är viss om att vi ska mötas igen en gång. Var det blir och när det blir och framförallt hur det blir, det vet jag inte. Men det finns ett hopp. Det finns en framtid för oss. Vi var fiskare som unga. Och en gång låg vi ute på fiske i Nordsjön. Jag har en bild där också. Här har ni fiskebåten som jag var fiskare på. Och innanför den ligger GG111 Vanadis som mina farbröder, min pappa och hans bröder hade. Så jag var fiskare på båda de båtarna några år. Vi låg en gång ute i Nordsjön. Och hade fått ganska mycket fisk. Och vi la löst, som vi sa. Alltså, annars så la man ju i lådor, men det kom så mycket så vi var tvungna att ta hand om det direkt. Och vi la löst i stora bingar nere i lastrummet. Och det var bra väder, så att det var ingen fara på det sättet. Men så helt plötsligt så blåste det upp till storm. Och den här fisken vi hade lagt ner började röra på sig. Och vi förstod ganska snart att här gäller det att handla snabbt. Så det var bara att ta upp alltihop det där igen. Och försöka och kasta av det från båten, för att båten förlorade sin stabilitet. Och en stabilitet är helt avgörande för en fiskebåt att klara sig i stormar och orkaner på Nordsjön. Och längst ner i kölen så finns det barlast. Och den bestod av stora, tunga stenar som låg längst ner. Så att båten skulle liksom uppföra sig på rätt sätt i orkaner och stormar. Och den bilden har jag inte kommit ifrån inför den här predikan idag, att vi behöver på något sätt alla människor någon slags barlast i livet. Någonting som tynger, alltså någonting som bär när det stormar och blåser. Som gör att vi inte förlorar balansen. Som gör att vi kan stå upprätta. Eller åtminstone hålla kursen när vi möter motgångar. Jag var och tittade på någon leksaksaffär om jag skulle kunna hitta en sån där docka, vet ni, som man puttar på så reser den sig upp igen. Jag tänkte ha med den här idag, men nu ser ni den framför er när den står här. Det är också en barlast. Alltså den reser sig alltid upp. Hur ska vi möta sjukdom och lidande? Hur ser det kristna hoppet ut i mötet med sjukdom? Det finns två motsatta poler i Bibelns beskrivning av människans villkor och de berättelser vi möter där. Det finns befrielse, räddning, hopp, glädje å ena sidan. Och så åt andra sidan finns det lidande, motgångar och sorg å andra sidan. Och mitt i detta behöver vi en barlast. Och mellan de här polerna utav hopp och utav lidande, sjukdom, svårigheter, där ryms våra liv. Där finns vi. Och Bibeln ger oss ingen plan för att undkomma eller förklara lidandet. Men den ger oss någon slags barlast att hitta balansen i det. Vi tar upp texten på klagovisorna igen. Jag tror vi har den här. Här möter vi de här kontrasterna väldigt tydligt. Klagovisorna är ju en av de dystraste böckerna i Bibeln. Den är skriven efter Jerusalems fall, då stan efter en lång belägring erövrades och brändes av babyloniska trupper på 500-talet före Kristus. Men det är inte bara klagan i klagovisorna. Därför att mitt i klagovisorna, ja, nästan bokstavligt i kapitel 3, så finns ju det här, det glimrar till utav ett hopp. Herrens nåd tar aldrig slut. Å ena sidan säger han, författaren då, att tanken på min nöd och hemlöshet är malört och gift. Och i versen innan den här så står det: du tog bort allt gott ur mitt liv. Jag glömde vad lycka var. Jag tänkte, nu orkar jag inte mer. Jag hoppas inte längre på Herren. Och så kommer det här: tanken på min nöd och hemlöshet är malört och gift. Och så i nästa andetag: men Herrens nåd tar aldrig slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Det kommer ett men, ett kraftigt men. Och här tycker jag att jag finner ett språk för att möta lidande, motgångar och sjukdomar. Ingen av oss undgår att möta lidande. Ingen av oss undgår att möta sjukdom och motgångar. Vi lever under de villkoren alla. Och det kan vara svårt att ta in för oss som lever i, som någon har uttryckt det, smärtundvikandets samhälle. Där allt ska vara bra. Där åldrandet ska skjutas upp så långt som möjligt. Där döden göms undan. Evert Taube, han skriver i en av sina sånger "Så länge skutan kan gå", så skriver han: och vem har sagt att just du ska ha hörsel och syn, höra böljornas brus och kunna sjunga? Och vem har sagt att just du ska ha bästa menyn och som fågeln på vågorna gunga? Och vi sjunger i en sång, Einar Ekbergs: Gud har ej lovat att vi ska få, ha bara sol och himmel så blå, seger förutan kamp eller strid, vandring på rosor hela vår tid. Och just det här med språket, det är intressant, för det möter oss på många ställen i Bibeln. Och Saltaren är ju inte, är ju framförallt en bok som människor i alla tider har hämtat språk när det gäller lidande och motgångar kommer. Och det här vi finner barlasten. Vad är det Saltaren står för? Jo, den visar att att sårbarhet inte är någonting vi ska fly undan, utan verkligen bekräfta. Visa dig sårbar. Därför att vi är sårbara. Att visa sig sårbar, det är ju att försonas med sig själv och våra livsvillkor. Det är att säga, jag är människa med allt vad det innebär. Det är att sluta fred med sig själv. Och att sluta kriga mot de livsvillkor vi alla lever under. Det betyder inte att jag ger upp. Utan det handlar om att möta livet sådant det är. Att finna rätt balans. Att ha en barlast. I Guds ögon så är sårbarhet och svaghet som läggs på bordet en början till ny styrka. Det är att vara beroende, och det är motsatsen till att leva oberoende. Idag talas det mycket om oberoende. Jag är oberoende, jag klarar mig själv. Men jag skulle vilja hävda att det är precis tvärtom vi ska vara. Vi ska vara beroende av Gud, av varandra, av andra människor. Att visa sig sårbar är inget negativt. Paulus skriver till Timoteus och säger: hämta nu styrka i den nåd som vi får genom Jesus Kristus. Och det är ju det Jesus gör. Han erbjuder sårade människor att släppa taget och ta emot hans nåd och barmhärtighet. Men Herrens nåd tar aldrig slut, stod det i klagovisorna. Vi går till Saltaren igen. Jag har en bild på det också. Den är ju fantastisk, den boken. Läs Saltaren. Och jag tycker det är så befriande att Saltaren har ju inte redigeras på ett sånt sätt att där är det bara seger och framgång, utan där finns livet sådant det är. Det talas om att Herren är pålitlig. Herren är god, trofast, ljus, styrka, en tillflykt, han är en klippa. Det återkommer gång på gång, och det kommer instucket i de mest största eller största varför-frågorna som finns. Och så finns det de här varför-frågorna. Vakna Gud, psalm 44, varför sover du? Alltså i samma andetag som det talas om att Gud är pålitlig, så finns det också varför. Varför sover du Gud? Och så finns det de här segersalmerna. Jag tar bara något exempel, psalm 146. Där hela psalmen sjunger, vi har härlig seger, vi har härlig seger. Alltså den typen av sånger. Och så finns det de psalmerna som är fyllda av hämnd mot fienden. Och visst har vi blivit påminna om det i de här tiderna. Vad gör vi med det som händer i Ukraina nu? Hur påverkar det oss? Vad tänker vi om Putin och Ryssland? Ja, hos mig, jag kan bara gå till mig själv, hur det framkallar de mest hemska tankar om andra människor. Psalm 35 så skriver psalmisten, skam och vanära må drabba de som står efter mitt liv. Det är tanken på hämnd. Och så har vi tröstesalmerna. Jag bara tog psalm 23, den kanske mest kända som människor i alla tider har hämtat tröst i. Herren är min herde, mig skall inget fattas. Och så psalm 31. Den salmen, den ber kristna i Ukraina varje dag. Psalm 31. Ta med den och bed med dem i Ukraina. Och jag läste några artiklar omkring det här, hur man varje dag tar fram den salmen och läser. Och låt mig få läsa någonting ur den. Den är ganska lång. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Svik mig aldrig. Du som är trofast, rädda mig. Lyssna på mig, skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Du ska leda och styra mig, ditt namn till ära. Du ska lösa mig ur snaran de gillrat. Du är min tillflykt. Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du sanne Gud. Du hatar dem som dyrkar falska gudar, men jag litar på Herren och jag vill jubla av glädje över din godhet. Du som såg mitt elände, du tog dig an mig när jag led. Du gav mig inte i fiendens våld och du förde mig ut i frihet. Förbarma dig, Herre. Och så ber man det. Hittar ett språk för den situation man befinner sig i. En barlast, en tyngd, ett sätt att hantera sjukdom, krig, hat, våld. Ett sätt att möta de livsvillkor som man lever under. När jag får lida oförrätt, förtal eller upprörs över orättvisor, vad gör jag då? Ja, jag har två alternativ. Jag kan ta liksom hämnden i egna händer. Eller så kan jag bära fram de känslorna inför Gud och låta honom döma. Och det är ju det psalmisten gör. Han bär det inför Gud. Alla de känslor som kommer fram i mötet med det vi möter. Psalmförfattarna förmedlar sin upprördhet till Gud, inte till fienden. Och Jesus säger, välsigna de som förföljer er. Ta inte rätten i egna händer. Bär det inför Gud. Jag stänger inte inne min vrede eller min frustration eller mina varför-frågor, utan jag bär dem inför Gud. Och jag tar inte heller rättvisan i egna händer. Jag dömer inte. Det är Guds sak att döma. Och i sjukdom och motgångar så får vi faktiskt be som Jesus har lärt oss. Ske din vilja. Vi kan inte hela någon, men Gud kan. Vi kan inte hitta någon slags autostrada i våra liv, men Gud vill leda oss igenom det. Gud vill göra någonting med oss i de situationer vi befinner oss i. Vi bär alla på de här varför-frågorna. Sjukdom, lidande på ett personligt plan, naturkatastrofer, krig, hat på ett globalt plan. Och jag vet inte hur många gånger jag har stått och tänkt att ja, men Gud, här har du ett smashläge. Varför griper du inte in? Och då tänker jag sen, men vad är det som gör att jag håller mig kvar, att jag fortsätter att tro och banka på himlens port ändå? Varför inte lämna när det inte sker som vi önskar? Och jag är inte ensam om att ställa den frågan, varför frågan. Jesus gjorde det. Och visst är det anmärkningsvärt att Gud frågar Gud, varför har du övergivit mig? Det är ju det som händer på korset. Och dessutom får han inget svar. Ingen röst från himlen, utan bara mörker, trots att klockan bara är 3 på eftermiddagen, 9:e timmen. Och i den stunden så gjorde Jesus vårt behov av förklaringar legitimt för all framtid. Kunde han, så kan vi också ställa varför frågor. Och Gud tål det. Och Jesus visade också att förklaringen kanske inte kommer när vi tycker att vi behöver det allra bäst. Vi har problem med våra obesvarade böner. Men det är inte slutet på problemet. Det är någon som har sagt så här: i all hopplöshet så finns alltid ordet hopp kvar. Fick ni med den? I all hopplöshet så finns alltid ordet hopp kvar. Våra varför-frågor blir inte besvarade därför att skapelsen har blivit lagd under förgängelsen. Och skapelsen har ännu inte fullt ut blivit befriad från sitt slaveri under förgängelsen, skriver Paulus i Romarbrevet 8. Vad gör vi då under tiden? För vi tror ju att allt ska bli förklarat en dag. Jag ska möta Leif igen. Sjukdom och lidande ska ta slut. Det kommer en tid när inga tårar ska finnas mer, som Uppenbarelseboken skriver. Men vad gör vi då under tiden? Jo, vi ber. Vi talar med Gud. Och vi ber för sjuka. Därför att vi har sett någonting. Vi har hört någonting. Vi gör det frimodigt därför att vi vet att det ligger inte på oss. Utan vi ber för varandra. Och när någon blir sjuk så ber vi om helande. Vi har ett fönster öppet mot det omöjliga. Och det finns en förväntan hos oss att Gud ska gripa in. Och så säger vi som de här i den brinnande ugnen: ja, om vi inte blir befriade så tror vi ändå. Vi knackar på ändå. Och så har vi fått anden i våra hjärtan som ropar Abba Fader. Anden som är en pant, säger Paulus. En handpenning, ett sigill. Han använder olika bilder för att tala om att vi tillhör inte oss själva, vi tillhör Gud. För att tala om att det kommer någonting mer. En handpenning, det är en förskottsbetalning som vittnar om att vi har ett hopp, en framtid. Anden ropar i vårt inre. Och vi får be: kom helig ande. Jag funderar ofta på hur det ska bli när jag dör. Man har kommit upp i den åldern nu. Hur ska det se ut? Hur ska det vara? För ett par år sedan följde jag min far in i döden. Han blev 99 år, nästan 100. Och han längtade. Och han törstade och hungrade. Varför var jag kvar så länge, sa han. Och så kom han på att när han hade läst sin Nya testamentet att nu vet jag varför jag får vara kvar så länge. För det står om lärjungarna att Jesus sa till dem: är ni så tröga till att förstå? Och då förstod jag att jag får vara kvar ett tag till för jag förstår ingenting. Paulus säger, jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigt att jag lever kvar. Jag tänker, han är ödmjuk, Paulus. Jag dras åt båda hållen. Till sist en berättelse som jag läste i en bok som John Ortberg har skrivit. Den heter När spelet är slut ska alla pjäser tillbaks i lådan. En lång titel på en bok. Där berättar han om två män som är på ett museum och ser en tavla som heter Schackmatt. Och den ena av de här två männen som ser på den här tavlan är en internationell stormästare i schack. Och tavlan heter alltså Schackmatt. Så står han där och tittar och så säger han, det är någonting som inte stämmer med den här tavlan. Antingen får de ändra tavlan, alltså måla om den. Eller också får man ändra på namnet på tavlan, Schackmatt. Därför att kungen har ju ett drag kvar. Det är inte Schackmatt. Och läser jag min bibel så finner jag på så många ställen att kungen alltid har ett drag kvar. Tänk när de står vid Röda havet och ska gå över det. Det är Schackmatt. Men Gud hade ett drag kvar. Eller när David skulle möta Goliat. Eller när Daniel var hos lejonen. Eller när Jesus dör på korset. Och alla sa, nu är det Schackmatt. Men så kommer påskdagen. Kungen hade ett drag kvar. Och den förväntan, den må den få leva bland oss som församling. Det är därför vi möts. Det är därför vi längtar och törstar. Det är därför vi kommer med bekymren, oron, sjukdomen, lidandet. Ah, Gud, du kan. Du kan. Han kan öppna en väg där det inte finns någon väg. Han kan bereda tröst där vi sörjer. Han kan ge kraft när vi är svaga. Gud kan. Och så får vi mötas i den förvissningen och i den tron och i den, ska vi säga, känslan utav att det ligger inte på oss i första hand utan på Gud. Det finns så mycket av kramp och krav och jag borde, jag skulle. Och så får vi ta till oss klagovisorna. Men jag hoppas på Herrens nåd. Hans barmhärtighet tar inte slut. Gud, tack att vi alltid får komma till dig. Du som är vårt hopp. Herre, till vem ska vi gå om inte till dig? Tack att vi i alla livets situationer får komma till dig. Och vi förstår inte alltid att det inte sker eller hur det ska ske. Men tack att vi får finna trygghet hos dig. Att du ger oss en barlast för livet. någonting att gå på. Tack att du bär oss. Och nu ber jag speciellt för den som känner att hoppet är ute. Jag ber om ljus. Jag ber om ditt tilltal, din tröst och din kraft in i det livet. Och Herre, så längtar vi efter att få se dina gärningar tydligare. Hjälp oss att vara öppna för det. Hjälp oss att inte träda tillbaka utan frimodigt gå fram till nådens tron. Med varandra, med oss själva, med vår värld som är så sårad och sargad. Tack Gud att du har sista ordet. Att du är A och O. Begynnelsen och änden. Och att du en gång ska upprätta hela skapelsen. Tack för att vi får se fram emot den tid när inga tårar ska finnas mer, inget hat, inget våld, ingen sjukdom och lidande. Och tack för att du genom Jesus Kristus har besegrat döden och att vi får leva i det hoppet. Välsigna församlingen här. Tack för att du vill göra mer, långt mer än vad vi kan begära eller tänka. Välsigna Erik och Julia och deras uppgift. Och människorna som bor här. Tack för att du, Herre, älskar alla människor. Och att du har ett ärende till var och en. Kom heligande och blås på oss. Kom och rör vid oss. Tack för att vi får öppna våra hjärtan för dig. Ta emot vad du vill ge. Amen.